Välkomna allihopa till 41:a avsnittet av 5 juli-podden med mig Karl Andersson och med Henrik Hax Alexandersson. Vi spelar in den 21 februari 2017 från Berlin som vanligt. Och i veckan som har gått har det ju hänt lite saker. Det är två stycken saker som har röstats igenom i Europaparlamentet. Det första var CETA, handelsavtalet med Kanada, som röstades igenom den nu i onsdags. Är det något vi ska säga om det först kanske, Hax?
Nej, nu så ska ju det gå vidare till de nationella parlamenten och det kommer att bli, ja, det kommer att bli en följetong.
Ja. Och sen redan dagen efter i torsdags så röstades ett annat direktiv igenom, nämligen terrorismdirektivet.
Just det.
Som vi har pratat om ganska många gånger ända sedan starten i maj här i podden. Vad kan man säga om det då?
Jo, nu har jag inte det slutjusterade protokollet efter omröstningarna, för man gör ju massa ändringar, men det mesta är ju små saker man ändrar i. För att nämna några saker som är problematiskt med det här antiterrordirektivet som röstades igenom. Dels är det naturligtvis att språket är väldigt vagt och liksom ger stort tolkningsutrymme, så att nästan vad som helst kan betraktas som terrorism.
Ja, det är väl det som är huvudproblemet, låter det som.
Ja, precis. Det är liksom, på sina ställen så har man ett språk som är så vagt som man skulle inte ens tillåta det i ett kontrakt för ett gymmedlemskap.
Nej, du sa det, men lite mer konkret, vad innebär det då?
Att, till exempel definitionen av terrorresor, den är så diffus att det är fråga om det går att tillämpa överhuvudtaget.
Mm.
Men sen så finns det en massa andra konstigheter. Till exempel man säger här att försök att hota, skada eller hacka till exempel informationssystem kan komma att betraktas som terrorbrott. Och ordet hack där är ju centralt. Ska att hacka ett informationssystem, det får man naturligtvis inte göra om man inte har rätt till det. Men ska det betraktas som terrorism? Mm. Har det terrordirektivet att göra?
Okej, det är också en del av den där, av den där språkliga problematiken då, att det definieras inte riktigt vad som kan inkluderas i begreppet terrorism, eller?
Ja, fast här har vi nästan motsatt problem, att man har ordet hacka, informationssystem och terrorism i samma stycke. Men det är både vagt och pekar i en oroväckande riktning samtidigt.
Mm.
Sen är man lite mer konkret. Det ska till och med bli möjligt att stämpla, att terroriststämpla att någon lär någon annan hur man hackar, eller att uppmana någon annan att hacka, eller till och med att på egen hand söka information om man hackar kan komma att bli olagligt.
Mm.
Och då är det det språkliga problemet, att terrorism egentligen inte definieras, eller definieras så vagt och vitt, så att ja, vill man så kan man klämma åt folk så som man ogillar med det här som vapen, trots att de egentligen inte är terrorister.
Mm. Vi har ju ofta här i podden jämfört terrorism med barnporr, i alla fall i fråga om hur man vill komma åt det och vad det kan innefatta, för att barnporr är också ett sånt där begrepp som ingen riktigt vet vad det betyder längre, för det kan innefatta nästan lite vad som helst, inklusive teckningar som vi har sett i Sverige, eller dockor till och med. Och då förstår man ju att både terrorism och barnporr och kanske andra saker, knark kanske, kan användas av makten för att komma åt dem som man vill komma åt, eller?
Ja, och det fortsätter här. Begreppet terrorträning definieras rätt vagt, men ska vara olagligt. Och det är samma sak där, att det gäller till och med för den som själv söker information som kan användas för terrorangrepp.
Mm.
Eller att uppmana någon annan att titta på terrorsidor, vad nu det är för något. faller också under antiterrordirektivet.
Ja, vad kan det vara? Att länka till en sida på Twitter kanske? Det kanske räknas som uppmaning.
Ja, säg det. Sen så något som är rätt intressant är webbhotell, nätoperatörer och andra kan bli straffrättsligt ansvariga om de inte tar bort eller blockerar terrorsidor.
Hax gör citattecken, ja, med fingrarna.
Quote unquote. Och sen så...
Alltså det påminner ju om den här domen mot bredbandsbolaget att de måste blockera The Pirate Bay. Alltså att man gör internetleverantörerna ansvariga för vad användarna gör.
Portarna håller på att öppnas.
Mm.
Och här, alltså det som sagt, språket här är under all kritik, eller kanske medvetet, jag vet inte. För blockering av sidor ska tydligen kunna drivas igenom även utan liksom uttryckligt lagstöd. Det är i alla fall så jag tolkar det när jag läser begreppet non-legislative action. Alltså icke-lag.
Ja, vad ska det i så fall vara som... Ska det vara att polisen säger till... Eller ska internetleverantörerna själva bestämma? Eller vad betyder det här att det står utanför lagen?
Om jag får spekulera helt fritt så skulle man kanske kunna tänka sig att det handlar om den här eviga taktiken om att försöka få nätoperatörerna att citationstecken frivilligt samarbeta med myndigheterna. Sen något som är lite anmärkningsvärt. Men man öppnar för straffrabatter för kronvittnen. Alltså samarbetar du och anger du andra så får du lägre straff. Och den principen kan alltid diskuteras. Den är rätt problematisk. Men den kan i och för sig diskuteras. Men vi ska komma ihåg här att det där är någonting som uttryckligen bryter mot svensk rättstradition. Mm.
Jaha, för vi har inte den typen av... Ja, i USA är väl det vanligt.
Och att plea bargain.
Det kan man se i 24 i alla fall, tv-serien. Precis. Där är det vanligt att terrorister som anger de andra går helt fria. Det räcker med att CTU, Counter Terrorism Unit, skriver på ett papper. Men, så det ska vi få i Europa också nu alltså.
Ja, och sen finns en massa en massa andra lustiga... formuleringar, eller lustiga, förfärliga formuleringar som i och för sig inte är nya. Jag måste ändå nämna en av dem. Nämligen att det är olagligt att destabilisera ett lands eller en internationell organisations politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer.
Det ska vara förbjudet att göra vad med dem?
Att
obstruera dem?
Att destabilisera. Och vad är destabilisera? Är det att kritisera något? Är det att destabilisera? Att föreslå något nytt och bättre? Är det att destabilisera?
Ja, destabilisera, det är ju ett ord som inte finns hittills liksom, i juridiska skrifter, eller?
Destabilisera politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer.
Destabilisera en social struktur, då kan man ju säga att gayrörelsen gjorde det.
Ja, absolut.
Ja, mycket diffust.
Och det här, ja, i Österrike som vi nämnde förra avsnittet, så Österrike har ju faktiskt gått ett steg längre. De gör det ju olagligt att uttrycka åsikter som underminerar statens auktoritet.
Just det pratade vi om förra gången.
Ja. Det om detta. Det kommer att komma mer information om det här. Och som sagt, en liten brasklapp här, att jag har inte sett den slutjusterade texten än. Med de här sakerna
kan du berätta, vad innebär den slutjusterade texten? Är det att man har lagt till saker under själva omröstningen, eller vad då?
Ja, när man gick in i omröstningen så hade man åtminstone 100 ändringsförslag i olika detaljer. Och sen så kan även ledamöterna föreslå ändringsförslag mitt under sittande möte, vilket normalt sett aldrig någon i Europaparlamentet hinner ta ställning till och utvärdera.
Men vad då? Så för man in sista minuten ändringar som man sen röstar om?
Ja.
Men det låter ju jättekonstigt. Om resten ska tänkas över i flera års tid, eller i det här fallet så är det väldigt kort tid, och så ska man bara införa en sista minuten grej.
En ledamot kan resa sig upp och föreslå en muntlig förändring. Men om då minst 20 ledamöter reser sig upp i protest, så kommer man inte att ta upp ändringsförslaget till behandling.
Är det vanligt att minst 20 reser sig upp då i protest?
Ja, det händer. Det var ju någon sån här incident för ett par år sedan, när Sverigedemokraterna råkade lite illa ut, för en gångs skull oförtjänt, när Aftonbladet hade någon nyhet: här reser sig Sverigedemokraterna i solidaritet med Le Pen eller något sånt där, stod det. Och vad det egentligen handlade om, det var att någon hade kastat fram ett förslag som hade rätt långtgående konsekvenser på ett eller annat område. Jag tror det var när det gällde parlamentets arbetsformer. Och det ville åtminstone den partigruppen inte, FTD och kompani, ville de inte att det skulle stressas igenom, utan det ville de titta på i lugn och ro först. Så då reste sig minst 20 ledamöter. Så det var liksom rent liksom föredragningsteknisk sak.
Mm.
Men i svenska tidningar blev det: här reser sig Sverigedemokraterna i solidaritet med Le Pen.
Mm, just det. Jag var mest förvånad över proceduren, att man reser sig upp rent fysiskt istället för att trycka på en knapp.
Ja, det finns ingen knapp för det.
Mm.
Nej, men alltså, det finns ju en funktion med det här. Det är att om man kommer på att någonting åt helvete är fel, så ska man i sista ögonblick kunna ändra på det. Och om alla är överens om det, så kan man göra det.
Så det är verkligen bara när alla är överens.
Ja.
För att annars, jag menar, varenda partifraktion i Europaparlamentet har ju fler än 20 personer.
Ja, men så att det här med att minst 20 personer reser sig upp, det betyder att nej, det här kan vi inte besluta nu, det måste man tänka på.
Ja, eller det ska inte bli någon ändring helt enkelt, utan som förslaget var.
Ja, precis. Eller att ska man ändra det här, får man återkomma, därför att vi kan inte ta ställning till förslag som man bara kastar på oss rakt av sådär.
Okej. Tack för den lilla lektionen i hur det fungerar i EU-parlamentet. Ska vi gå över till vad som är nästa stora EU-fråga då, som vi ska hålla ögonen på nu?
Mm. Det ser ut att bli den så kallade länktaxen.
Vi har pratat om den så kallade länktaxen många gånger här.
Jo, och denna länktax är ju då någonting som är ute och vallas av de stora mediehusen, framförallt i Tyskland, Frankrike, Spanien. Grundfrågan är helt enkelt så här. Mediehusen är förbannade för att Google, men även andra som till exempel en vanlig bloggare, plockar bitar ur en nyhetstext, alltså ett citat.
Mm.
Ofta är det ju ingressen, men det kan ju även vara annat. Och sen länkar till tidningen. Och då säger de att detta är att snylta.
Just det.
På tidningens arbete, och därför så vill de ha betalt av de som länkar till dem.
Mm. I praktiken är det väl dock främst Google, men också Facebook och Twitter, alltså sådana tjänster som automatiserat drar in rubrik och ingress och en liten tumnagel när man klistrar in en länk till en sajt.
Ja, precis. Eller till en artikel. Precis. Jag menar, gjorde man inte det, så vore ju informationen meningslös. Jag menar, bara själva länken säger ju inget, utan man måste ju ha en rubrik och ett par ord åtminstone som förklarar vad det är för något.
Jo, men det är ju inte förbjudet att förklara vad det handlar om, utan det som de här mediehusen är irriterade på är väl att det här är ju ett värdefullt innehåll för Google. Det här är ju... Eller hur?
Och Google är värdefullt för dem, därför att vad som händer här nu, det visade sig ju, man har ju haft det här på försök i Spanien och Tyskland, och det har inte gått så där överdrivet bra. Och det visade sig ju då att många mediehus säger att för guds skull sluta, Så vi måste genast sluta upp med den här avgiften. Därför resultatet blir att vi inte får några läsare. Folk har slutat länka till oss.
Mm. Ja, just det. Och det som kritiken har handlat om här också, att man tror att de stora mediehusen vill ha det här trots att de förlorar på det. För det gör det ännu svårare för mindre aktörer att slå sig fram.
Ja, man kan väl se det lite grann som en del i kriget mellan nya och gamla media. Som nu håller på att bli allt mer intensivt, får man väl ändå säga. Mm. Nu senast med stora PewDiePie heter han. Ja. Varför säger jag alltid PewDiePie-grädet?
Det är ett namn i alla fall, ja. Men man får vänja sig.
Där ju Wall Street Journal gjorde ett riktigt, riktigt, riktigt fult reportage om honom.
Mm. Ja, jag har inte sett själva den, men det känns som att det räcker med att läsa om hur de klippte ihop en massa skämt tagna helt ur sin kontext. Så jag måste säga att jag är helt på PewDiePies sida där. Jag började faktiskt prenumerera på hans kanal efter att allt det här hände.
Det gjorde jag också.
Ja.
Det intressanta med PewDiePie-grejen, det är ju att det handlar ju inte bara om PewDiePie och gammal media, utan det handlar ju dessutom om att PewDiePie har 53 miljoner prenumeranter. Mm. Plötsligt över en natt så lärde sig 53 miljoner unga människor att misstro etablerad media. Och det var kanske inte så jävla smart av medieföretagen.
Nej. Vet du hur många prenumeranter vi har?
Nej.
49.
Oh.
Det är inte fysiskt. På YouTube.
På YouTube.
Och så ungefär 70-någonting på SoundCloud.
Ja.
Men sen är det ju många som lyssnar utan att lyssna via de här storföretagens sajter.
På iTunes och grejer.
Ja, det är också, ett storföretag. Men i vilket fall, det är detta om PewDiePie och länkskatten. Förresten, länkskatten, när ska den, vad är nästa steg i den processen?
Där håller man nu på, nu ska vi se här... Komodini Katja will present a report next month including suggested amendments to the proposal.
Okej, nu fattar jag ingenting. Vem är det där?
Det är någon ledamot i Europaparlamentet.
Vars... Så det utreds fortfarande?
Ja, det är alltså, det ska framläggas fram ett förslag, en rapport med förändringsförslag till vad kommissionen har tyckt och tänkt om detta. Och kommissionen, EU-kommissionen vill ju då gärna ha den här länkskatten. Så vi får väl se vad Komodini Katja kommer att presentera.
Unga och yttrandefrihet.
Mm.
Du länkade till en undersökning på din blogg.
Just det. Vi ska se vad jag hittar den här. Eller inte. Vad som var intressant med den var i alla fall att man har undersökt attityden till det fria ordet i olika världsdelar. Och så tar man även upp olika länder som sticker ut. Och där kan man då konstatera att samtidigt som ungdomen av idag verkar väldigt progressiv när det gäller saker som till exempel jämställdhet mellan könen. Där i genomsnitt 90% av alla unga i hela världen tycker att det är liksom en naturlig sak.
Mm. Jag såg att Japan låg lägst på den listan.
Nigeria låg faktiskt lägre.
Ja, där ser man. Det är Japan och Nigeria.
Sen har man då massa olika frågor. Så kommer man till yttrandefrihetsfrågor. Och då blir det rätt intressant. En sak som sticker ut där, det är faktiskt att de ungdomar som är mest yttrandefrihetsvänliga i de här sammanhangen är faktiskt de unga turkarna.
Mm-hmm. Jaha.
Och mest ointresserade av yttrandefrihet är unga människor i Kina och Nigeria.
Ja. Men hur kommer det sig då att unga turkar är så yttrandefrihetsvänliga?
Ja, så unga människor i Turkiet sneglar ju mot väst hela tiden. Mm. Jag tror att Erdogan har ett gigantiskt demografiskt problem.
Vad intressant. Ja, det känns som att unga turkar, det är liksom internetgenerationen och de som blir irriterade över hur Turkiet har skött Twitter-censur med mera.
Precis.
Med hjälp av det svenska företaget NetClean.
Men om man då tittar på de frågor som ställs om yttrandefriheten, så har vi en fråga som lyder, eller ett påstående som lyder, som ska ta ställning till. People should have the right to non-violent free speech in all circumstances, even when that they say is offensive to a religion. Mm. Alltså att det ska finnas yttrandefrihet även när man förolämpar eller stöter sig med religion. Och det där är bara lite drygt 50% av de unga som håller med om i genomsnitt i världen.
Ja. Okej, men det är ändå en majoritet av de unga som tycker att man ska ha full yttrandefrihet även om det kränker en religion. En
knapp majoritet, ja.
Knapp majoritet, okej.
Och att kritisera religioner tycker jag är någonting som är viktigt att man får göra, eftersom religioner är ju ofta statsbärande, religioner är styrande för hur samhällen utformas. Att kritisera religion är lika självklart som att få kritisera politik. Så där tycker jag att siffran är oroväckande låg. Och sen så blir den ännu lägre faktiskt. Man har påståendet: people should have the right to non-violent free speech in all circumstances, even when what they are saying is offensive to minority groups. Alltså skåningar är lata, göteborgare är jovialiska.
Ja, det är väl inte just skåningar och göteborgare som brukar kränkas. Men även om det är kränkande mot homosexuella eller judar eller svarta eller någon annan minoritet, så ska yttrandefriheten vara fullständig. Hur många tycker det då?
Mindre än 50%.
Aha, okay.
Strax under 50%.
Så av världens unga, eller de som var undersökta här i alla fall,
Så är det mindre än 50%.
Så tycker en minoritet att yttrandefriheten ska vara full, eller vad man ska säga då, även om den skulle kränka en minoritet.
Ja.
Det är ju jätteoroande, tycker jag, för kränka en minoritet, det är ju också väldigt diffust vad det innebär.
Speciellt i dessa tider när relevant kritik ofta uppfattas som kränkningar hos den.
Ja, för jag kan verkligen se framför mig vilken typ av människor det är som har de här åsikterna. Och det skulle jag säga, det är en hel rad människor som är tongivande i samhällsdebatten. Liksom de här, jag tänker inte nämna några namn eller partilinjer, men alla de här goda människorna, alltså goda då inom citattecken, de vill i alla fall framhäva den, de vill marknadsföra sig på det sättet. Det är ju dem.
Så att det här är ju... Det är ju någonting som vi har sett i Västeuropa, men som har så tydligen är ett rätt globalt fenomen, att man vill begränsa det fria ordet med någon form av förment godhetsargument.
Mm. Ja, och det är ju så här det kommer bli, för att det är ju, som jag säger, det här är de unga, alltså de tongivande idag har ju den här åsikten. Och det här är unga människor som kommer växa upp, så att det är oroande. Det är alltså en minoritet som tror på yttrandefriheten numera. Eller det är så det kommer bli. Okej. Men du, då tycker jag vi går vidare i nyhetsflödet. Du hade läst något av Rick Falkving, va?
Just det, han hade en rätt kul text om kryptovaluta, det vill säga bitcoin och liknande. Och han driver tesen att kryptovalutor kommer att göra det omöjligt för stater att plocka in skatt. Och att dessa stater inte har en susning om vad som håller på att ske. Men det intressanta är vad som kommer att hända i det läget. Dels att myndigheterna kommer att bli desperata naturligtvis, men även att många andra nya strukturer och funktioner kan växa fram. Han beskriver det på ett rätt kul sätt här: The deployment of cryptocurrency is to tax collection what the deployment of end-to-end encryption is to mass surveillance. Alltså kryptovaluta är för skattemyndigheterna vad kryptering är för övervakningsdatan.
Men är det här ett konstaterande från hans sida, eller är det någonting som han tycker är väldigt bra då, att stater inte kommer kunna få in skatt lika lätt?
Jag tycker säkert det är bra.
Och det tycker väl du också, antar jag.
Ja, staterna ska lära sig att göra sånt som hålla sig till sånt som folk är beredda att betala för.
Ja, vem ska betala för sjukvården, säger jag då.
Ja,
som ni alla vill använda er
av. Kanske folk faktiskt är beredda att betala för över skattsedeln. Vi får fråga dem.
Jaha, du tänker så. Ja.
Eller inte. Eller privata försäkringar eller någonting annat. Men det här kan naturligtvis skaka om.
Sen så har Italien lugnat ner sig i trojanfrågan, nämnde du.
Ja, det här är intressant. Över hela Europa nu så rullar man ju ut lagstiftning om att införa statstrojaner som ska komma in på folks datorer, oftast genom angrepp eller virusangrepp, där alltså staten ska kunna avlyssna och kontrollera vad människor gör på sina datorer och handheld devices redan innan saker och ting krypteras iväg till meddelanden. Man kan läsa av vad som skrivs på skärmarna och man kan komma åt filer och sånt där. Och det är Italien också på gång med. Men italienarna sätter faktiskt upp en massa hårda regler för det här. Att det ska finnas ett ordentligt, alltså en warrant, alltså ett dokument från åtminstone åklagaren men helst domstol, som säger att man får lov att lyssna på, till exempel titta in på WhatsApp eller hämta filer från andra eller från folks enheter. Även till ska det krävas tillstånd för att hålla koll på hur folk surfar och så vidare. Och sen så kommer
det. Man ska alltså bara få göra det här med folk som är misstänkta för brott, ja, efter ett domstolsbeslut.
Precis. Och sen så har man nu börjar det bli riktigt intressant här. Då har man ett antal extra krav här, till exempel att källkoden måste finnas tillgänglig deponerad hos en specifik myndighet, och det måste vara möjligt att verifiera att det är den man använder. Så att kontrollerande demokratiska organ, deras motsvarighet till Datainspektionen och sånt, ska alltså kunna gå in och titta liksom ända ner i källkoden på de här programmen för att se vad det är de egentligen gör.
Okej, ett slags öppen källkod för myndigheter alltså.
Ja, precis.
Som ska kunna granskas. Ja. Det är ju jättebra.
Och sen så kommer det att finnas långtgående krav på dokumentation av allt man gör med de här trojanerna. Allting ska tidsstämplas och signeras digitalt, så att allt ska kunna granskas i efterhand, att man verkligen har följt domstolens order och inget mer.
Förvånande att italienarna bryr sig så mycket.
Jag kommer strax till det. Trojaner som installeras ska inte få lov att ha lägre säkerhetsnivå än säkerhetsnivån på den enhet där de installeras. Också intressant.
Det förstod inte jag.
Ja, alltså din dator får inte bli osäkrare mot angrepp.
Jaha,
bara för att staten har installerat ett spionprogram.
Ja, nej, det är klart.
När utredningen är avslutad måste trojanen avinstalleras. Och så vidare och så vidare. Det finns en massa sådana här punkter som TechDirt skriver en hel del om i en artikel som länkar till från 5 juli-bloggen. Men det verkar alltså som att... ska vi se här. En före detta talman i parlamentet som är människorättsaktivist. Ja, när jag arbetar med sådana här frågor. Har slagit sig ihop med människorättsgrupper och även polisen och dataforensiker, åklagare, lagprofessorer, it-säkerhetsexperter, antimaffia-experter och antiterrorism-experter för att ta fram ett förslag som är rättssäkert.
Det är otroligt, så till och med polisen är med på banan.
Ja, ja, ja. Och italienska polisen är väl lite speciell här därför att de vet ju att de är mycket väl medvetna om att man måste sköta sånt här på ett snyggt och schysst sätt. Därför att när de slåss mot maffian så har de ju historisk erfarenhet av att hamna i situationer där kanske vanligt folk kommer i kläm eller där en utredning faller på någon teknisk oegentlighet. Så att man har bestämt sig för att det här ska skötas very much by the book.
Man måste spela med rena kort, så att säga, ja. Eftersom maffian inte gör det.
Ja, precis.
Man ska inte vara som dem. Avslutningsvis kan vi konstatera att en svensk studie om fildelning konstaterar att 70% av unga män i Sverige fildelar.
Just det, det är företaget Mediavision som har kikat på läget i landet och kommit fram till att en fjärdedel av alla svenskar mellan 15 och 74 år fildelar eller tittar på strömmad film. Och hälften av alla svenskar i åldern 15-24 år gör det, och när det gäller unga män så är siffran 70%.
Och i samband med det kan vi också referera en japansk studie som kom fram till att den undersökte om mangabranschen förlorade eller tjänade på fildelning, och det visade sig att det var både och. För när det gäller nyutgiven manga, alltså tecknade serier som var pågående och publicerades pågående, då minskade försäljningen av fildelning. Men när det gäller redan avslutade titlar så ökade försäljningen av fildelning. Så i det fallet så var fildelning att jämföra med ett slags reklam.
Ja, det är ju ofta så att fildelning, vilket kanske känns lite ointuitivt för nöjesbranschen, men att fildelning faktiskt ökar deras försäljning.
Sen är ju frågan hur försäljningen blev i stort. Frågan är ju hur stor del av försäljningen står de nya titlarna för, alltså de pågående titlarna och de redan avslutade. Det kan ju hända att i slutändan så förlorar de ändå på det. Vem vet?
Jag tror att det möjligen också kan ha en viss positiv effekt på nya titlar i ett annat perspektiv, nämligen att det är ett större problem att vara okänd än att vara fildelad.
Precis. Det är ju den eviga diskussionen.
Ja.
Men därmed avslutar vi för idag. Och vi är väl tillbaka nästa vecka som vanligt.
Och vill ni veta mer om de saker vi pratat om så kika gärna in på bloggen hacks.femjuli.org.
Ja. Vi hörs snart. Hej då.
Hej då.